Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Hallå Mattias.
Hallå Oskar.
Idag ska vi ha boksamtal om diverse grejer. Om ni tycker att jag låter lite som Kirby, som beror på att jag har haft covid hela veckan.
Och nu kommer vi få det nu.
Ja, men det är kanon.
It's the circle of life. Nej, det är nog ingen fara. Och det är inte så jävla farligt heller. Det är mest att det är tjatigt liksom. Mm. Alltså, det är förbannat tråkigt och vara sjuk. Men jag har gjort som varje ansvarsfull medborgare ska göra. Jag har så här knarka kokiliana. Och
det är så bra att göra.
Spelar datorspel.
Mår man lite mysigt i alla fall.
Ja, men du har varit rätt utslagen helt enkelt. Eller?
Ja, första dygnet var katastrof. Men sen har det bara varit att vänta. Liksom. Det är, och jag berättade för Mattias här innan också. Jag får väldigt ont i hårbotten. Mm. Jag får bli känslig i hårbotten när jag får corona. Och det är så jävla skumt. Men jag har kollat upp det online och det är många som upplever det symptomet. Så det är ingenting som bara händer mig. Men det är ju verkligen en sån sak som bara, det här är nog gjort i ett labb, tänker jag.
Det känns väldigt labbigt. Alltså, naturen skulle inte göra en sån grej.
Så kände jag när jag tappade luktsinnet också och det bara försvann. Ja, och var borta det. I 3 veckor eller vad nu var. Ja. Det känns ju också sådär. Sånt händer ju inte med en vanlig sjukdom.
Nej, man bara...
Nej, alltså temporärt, men det som jag hörde...
Ja, temporärt, ja.
Ja, liksom. Men...
Inte så länge.
Nej, inte så länge. Alltså det värsta jag hörde med corona, det var ju en jag känner som jobbar på Systembolaget. Och han är också sån här vinsmakare.
Han tappar en kasse Tubo.
Nej, men han tappar ju då lukt och smaksinne. Och han gör ju såna här vintester då, jättedyra viner liksom. Mm. Så han fick ju gissa i ett halvår. Annars hade han ju blivit av med det jobbet liksom.
Du, de flesta gör det ändå.
Jo, men det roliga var ju typ att det var ingen skillnad. För att han bara, jag känner äpple här och jord. Åh, och
det här är en sån här tjolimimi. Och det känner du i bokén här, att det är en tjolimimi.
Bara ljög.
Det här är...
Det är bara att läsa på innan vad det luktar.
Ja, men det är bara att ta de buzzwords som finns liksom. Kanel, röd blomma, alltså så här konstiga grejer.
Nuftepuff. Ja, är det roligt. Idag så ska vi prata om, vi ska börja med att prata om hundar. För det har varit vilda hundar som hoppar och springer och biter någon. Och...
Nej, det var ju en 10-årig grabb i Kortedala var det va? Mm. Han fick ju nästan armen avsliten av en sån här jävla mördarhund. Mm. Var det en amstaff tro eller?
Amerikansk amstaff var det väl? Om inte jag missar här, men jag för mig det var en amerikansk amstaff. De är ju lite större.
Okej. Och nu är det ju, vissa vill ju förbjuda de här hundraserna. Norge och Danmark verkar ju ha gjort det redan.
Ja.
Och det kommer väl antagligen bli så även i Sverige. Men nu, och så ska länsstyrelsen avliva den här hunden då. Mm. Och så har skrivit DN om det här. Och ägaren är en man i 30-årsåldern. Och... I mail till länsstyrelsen skriver mannen att han älskar hunden som en son. Mm. Och att den är hans bästa vän. Han ber länsstyrelsen att inte avliva hunden och skriver att han på grund av en akut situation lämnat över hunden till en vän. Så i sin tur lämnar den vidare till personer som inte vet hur den ska hanteras.
Det kan vara
ett problem. Och ägaren skriver att hon vuxit upp med barn och att den är jättesnäll. Han brukar träffa barn och små hundar. Det var inga problem. Ägaren har tidigare dömts för flera brott. Däribland grovt vapenbrott, misshandel, ringa narkotikabrott och olika former av trafikbrott. Man får ju en bild av den här personen som
alltså det är väldigt enkelt.
Stämmer väldigt överens med det man kanske tänkte om den här hundens alltså, ägare.
Ja, nidbilden blir ju väldigt snabbt bekräftad. Man läser liksom Kortedala, en sån hund. Alltså man får ju en nidbild med en gång. Och så får man det här då.
Och, det exakt.
Och då inser man att men det är ju antagligen 100%.
Jag vill bara tillägga en sak också. Att han har döpt hunden till Milo.
Ja, just det.
Det stämmer också överens på något sätt. Jag vet inte varför. Nej, men det är ju väldigt tydligt. Alltså,
sen var en annan rolig grej där är att han han, det här länsstyrelsen, han tror att det är en snubbe.
Det är en kille på ett kontor.
Det är som min son. Jag har skrivit till han länsstyrelsen.
Ja, men det är ju så dumt. Alltså så här, man tittar på statistik. Jag vet inte, i USA i alla fall så är statistiken när det handlar om hundattacker. Då är det ju liksom... Den hunden som man kanske inte tänker först, alltså det är ju golden.
Ja, men beror inte det på att det är fler som har golden?
Du har såklart ett statistiskt problem här eftersom det finns fler golden såklart.
Ja.
Men de har också, de gör mer utfall mot barn.
Ja, och sen så är nästa sak, vilken typ av utfall?
Ja, jo, de biter ju inte av en arm.
Räknas, om någon nyper en i skinkan, vilket en del hundar gör, räknas det på samma sätt som att bita av en arm? Är det ett båda där?
Nej, det är det ju inte. Det måste ju vara steg.
I statistiken.
Ja, statistiken tar det nog som samma. Ja, det
så
du
har med två problem, eller hur?
Absolut.
Så här, vad menar man med en attack? Och så här, hur proportionell är den attacken jämfört med ras?
Absolut.
Det finns ju vissa hundar. Och de har... De har en kombination av saker som inte är så jävla bra. Liksom. Och det är en grej, det är att de har så jävla hög smärttröskel, vissa hundar. Mm. Så när de väl sätter igång med någonting så du kan ju liksom slå den.
Jaja.
Och den reagerar inte särskilt mycket på det. Det är den ena saken som är väldigt dålig. För att det är väldigt svårt att vara pedagogisk med en sån hund. Den skiter fullständigt. Om du gör tillrättavisar den med koppel så är det så här bara, oj, var det någon som killar på mig? En vanlig hund kanske hade gnytt. Mm. Och de här hundarna, de bara, de känner nästan inte smärta. Nej. Och jag lyssnade på en på YouTube, en person som uppfostrar problemhundar. Och han sa att vissa av dem värsta som har så extremt hög smärttröskel, han sa att han trodde inte att de kände smärta alls. Han trodde att det var noll när det kommer till vissa individer då inte. Mm, inte
men du har ju...
Vänta, det är den ena saken. Den andra saken, det är att när de här hundarna väl går igång så har de väldigt svårt att komma ner. Så är de, till exempel, går de upp i någon typ av aggression eller utfall eller liksom i hundens psykologi någon typ av egentligen så här att avsluta jakt liksom. Går de upp i det så kommer de inte ner därifrån. Mm. Och den här kombinationen då som man hittar hos vissa sådana här så kallade mördarhundar och stridshundar och kamphundar kallar man dem. Det i kombination, det är ju en handgranat liksom.
Mm. Ja, men det är klart att det är ju ett vapen. Alltså, det är ju så de är framavlade för detta. Och jag levde i en relation där hon hade sedan tidigare en bullterrier. Och de är ju under det här paraplyt också lite granna, kamphund. Och man märkte ju på henne, alltså vi hade ju ett strypkoppel i liksom, kedja liksom, om man säger. Mm. Och dra i kopplet på henne var liksom, alltså hon märkte inte. Nej, det. Alltså precis. För att hon har, det är så hela nacken är bara muskel. Mm. Och alltså när hon, för de här hundarna får ju också någonting som man kallar zoomies. Att de springer i ringar. Mm. Och liksom de ampar upp sig själva. Alltså det är ett sätt att få bort energi, om man säger. De har för mycket energi och så får de ett liksom anfall nästan. Mm. Och när de är i detta så måste man nästan stanna dem. För man ser liksom i ögonen att de tappar liksom verkligheten nästan.
Ja, de blir maniska, skulle man säga, om en människa. Liksom.
Precis, och då är de, alltså då måste man nästan brotta ner hunden och stanna dem för att fortsätta. De kan liksom hålla på tills de får typ hjärtattack liksom. Och det är klart att när det sätter igång och de känner kanske hotade eller någonting, det blir någon sån här fight or flight och då blir det fight för dem med en gång. Mm. Och då kommer de göra utfall. Och i olika sätt att fostra hundar så det funkar inte riktigt på samma sätt på dem som det gör på kanske en chefer som har ett bra psyke. Mm. För de har inte lika bra psyke och de är mycket svårare att fostra till att inte göra dåliga grejer. Liksom.
De är mentalt sönderavlade helt enkelt.
Mm. Så att det är ett problem med de här hundarna, absolut. Sen går det, jag menar, 99% av de här hundarna sköter sig. Liksom. Sen är det ju vissa såklart som är... Men, och där blir problemet att kanske förbjuda en hel ras kan jag tycka. För att du har ett dåligt äpple. Samtidigt så kanske inte vem som helst ska ha de här hundarna. Och där ligger väl mer problemet, tror jag. Ja, att det är fel personer som har dem.
Jag hörde om någon som funderade på att skaffa en beagle, och han sa att för att få en beagle nu så måste man ha jaktlicens.
Ja, men det är rimligt. Mm. Ja. För den är inte jättesällskaplig, den hunden.
Nej, jag ska bara utveckla lite det du sa där, Andreas. Och det har att göra med det här, att beagles beteende är så starkt avlat på jakt att kennlarna anser att det är djurplågeri att inte ha den i jakt.
Ja, du måste få den stimuling.
Ja, så hur man relaterar det till det vi pratar om här är ju viktigt då, liksom att det är exempel med beagle, det är en jakthund.
Ja. Mm.
När du har en hund då som har avlats för att man ska bussa den på tjurar eller något helt galet liksom. Mm. Ja, vad är det den vill göra då?
Ja, den vill ju såklart hålla på med det.
Bita och slita och aldrig ge sig liksom.
Ja, men då kanske man kan reducera det så att men den här hunden får bara användas inom typ militären då.
Ja, absolut.
Ja, men alltså skaffa hundkörkort. Alltså människor som ska skaffa hund bör...
Men vänta, du går... Förlåt att jag avbryter dig, Mattias, men du går lite fort iväg här nu. För att i Dagens Nyheter så skrev man faktiskt om det du pratade om innan. Och det var då... en forskare som har, jag tror att han har jag ska se bla 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 bla, de gjorde en utredning om det här att förbjuda hundraser, och en som var med i den utredningen var Åke Hedhammar. Han är veterinär och seniorprofessor vid Sveriges lantbruksuniversitet, och det han har samma argument som dig, fast på ett lite annat sätt, och det är så här, det är jävligt svårt att komma åt så här, bara vad exakt är en ras. Det blir väldigt luddigt i kanterna eftersom att man korsar dem med varandra.
Ja, men så här, vad går gränserna liksom.
Ja, och sen så har du också problemet att hundägaren bara nej, det här är ingen pitbullterrier, det här är en chihuahua.
Mm. Ja, men det är lite grann som knarkarna höll på 00-talet med de här syntetiska drogerna.
Ja.
Att de säger, nu har vi spice. Ja. Och så typ förbjuder staten det då. Då lägger de till en molekyl och så heter det spice 2. Ja, och ser det lagligt och så vidare.
Sen tyckte jag det var väldigt roligt att Johan Nilsson som har skrivit detta idén inte riktigt, han har ingen vetenskaplig utbildning. Och det kan jag berätta varför. För att när den här professorn säger att men det är svårt att komma åt det här, för man vet inte vad en ras är. Och då frågar journalisten, men bara, kan man inte säga att det är en typ av hund? Hur bara?
Vadå, vad ska det annars vara?
Ja, men här är problemet. Det är så här, bara, okej, men så här, tänk, vad är ras för någonting? Vad är det? Det är en kategori. Eller hur? Och så har man en viss definition som fyller den kategorin. Vad är en typ?
Ja.
Det är exakt samma sak. Så han är en idiot, den reporter. Mm. men jag tror professorn satt där och bara jag samtal? Alltså,
professorn var ju också helt puckad.
Tyckte du det? Ge mig exempel på det.
Ja, men jag tycker ju mer typ så här att det känns ju som den här journalisten, han har suttit vid sitt skrivbord och så har någon kommit och slängt det här caset på han. Och så har han suckat lite och jag får ta den här storyn då.
Ja.
Men han bryr sig inte om den, för han vill egentligen skriva någonting mer ball typ som han bryr sig om.
Ja, fast så känns det ju. Jag tror inte han bryr sig om något längre.
Nej. Alltså, han är ju på det.
Ja, han bara, det är bara...
Men det känns så typiskt det där liksom att han intervjuar och så han skrivit ner några luddiga frågor och så lyssnar han inte riktigt på vad han säger liksom. Det är ju uppenbart.
Ja, men jag menar att säga att liksom att hålla på en dalmatiner är ju en hundras. Okay. Man kan se på den liksom, så rasbegreppet behöver man ju inte krångla till, och det är ju det han gör. Men då målar
han med svart spritpenna på sin kamphund. Hej, vad fan, Daimo? Han är en daimotin. Han är en daimotin.
Min pomeranier är en pitbull. Nej, det är ingen sällskapsuppgift.
Han målar glasögon på den. Den är smart, min
hund. Så de här galna människorna ska alltså börja larpa med sina jävla hundar nu också. Men det är ju genderbänder där också.
Nej, man kan, du tänker att man kan DNA-testa dem och så har man ett visst gränsvärde och så säger man det här är inte tillåtet.
Nej, men jag tycker det är onödigt att säga. Det är liksom, han vill ju vara PK eller någonting. Vad är en ras, frågar han retoriskt. Det är vi människor som har hittat på vad som är en ras.
Ja, det är ju inte riktigt sant.
Nej.
Nej.
Utan det är ju, alltså vi har, hundraser existerar ju, det behöver man, visst han har ju rätt i att det är krångligt att definiera.
Men det är klart att det är, men alltså det är ju tydligt med tanke på olika de ser ut att vi har framavlat dem för olika bruk liksom, från grunden.
Sällskapshund, kamphund.
Ja men det har ju stökats upp de senaste liksom kanske 102 åren när vi har haft hundar som mer sällskapsdjur. Mm. Förr hade du dem som verktyg, alltså du använde dem till olika saker, jakt framförallt. Sen har du liksom, jag menar, när du tar de här chihuahuorna till exempel, varför de ser ut som de gör, har de här stora ögonen och inte så mycket päls och så, det är ju för att de är framavlade för att springa på natten och se då i mörker med de här stora ögonen och jaga spindlar och skorpioner i Mexiko runt husen.
Oh, fan,
är det... det är därför de är så hetsiga.
Men du vet, giraffen har lång hals för den ska äta högt upp i träna.
Ja.
Vi måste avgränsa samtalet, eller hur?
Ja, men jag säger bara att det finns funktioner för hundarna liksom.
Ja, jag fattar det.
Sen har det ju stökats upp för att ja, men 1900-talet så började man med att ha liksom sport i det då, att du har kamphund. Att du sätter hundar mot varandra i så här spel och dobbel liksom.
Mm.
Och där har ju de här hundraserna kommit och de är ju inte speciellt bra liksom.
Men nu kan vi komma in på det som jag, när jag avbröt dig förra gången här, Mattias, just det här med hundkörkort.
Mm.
För min idé är så här, att jag tror att det är ungefär som med trafikolyckor, att man kan se det som att oj vilken otur jag hade, jag hamnade i en trafikolycka. Men tittar man närmare på det så är det inte alls så det fungerar, utan det är idioter som hamnar i absolut de flesta trafikolyckorna. Och det är idioter som kör ihjäl folk. Mm. Och det är samma personer som hela tiden är med i massa jävla trafikolyckor.
Jaja.
Och ett sätt då att försöka få det här att bli lite bättre, det är ju att man har just ett körkort för bil.
Mm.
Och då är det ändå en viss nivå på detta. Till exempel, du ska dyka upp, du ska göra olika grejer, du måste klara en halkkörning. Det är liksom, det du gör där, det är att du sållar ju bort de absolut värsta idioterna.
Mm.
De rensar du, det är ett filter. Liksom.
Ja, men jag tänker att det skulle ju fungera rätt bra på hund också. Liksom,
det tror jag med. Jag tror att det skulle fungera mycket bättre än att försöka komma åt raserna.
Mm. Ja, men jag, alltså,
varför också?
Ja, men då, man göra, kolla belastningsregistret också då?
Nej, men alltså, det är väl en...
Nej, det kanske är integritetskränkande.
Ja, men jag tänker så här, om man nu ska inte försöka röra de här integritetsgrejerna och inte hamna i någon sån här social score typ av estetik, så ja, men tänk, du ska skaffa en hund, ja då behöver du gå till länsstyrelsen, ansöka om det här, skriva vilken hund, uppfödare och allt det här tjafset. Sen måste du gå en grundläggande valpkurs i Brukshundsklubben för att lära dig att föra hund.
Redan där har du ju rensat bort han vi läste om nu. Han hade aldrig fått ihop det med den. Vänta, ska jag skicka brev dit? Och det, bara, mm. De är bortkollade.
Ja, det blir en IQ.
Ja.
Det är klart att det är ett vanligt körkort också. Ja. Och det är högskoleprovet och allting är det.
Liksom. Och jag tycker att det är fullt rimligt, för att då stabiliserar man också autenticiteten med hundar och stamtavlor, och du har seriösa uppfödare och seriösa hundförare. Då kommer de här problemen nästan helt och hållet försvinna. Sen kommer du ha vissa hundar som föds med dåligt psyke liksom, för att du har missbildningar och mutationer såklart. Och det kan du inte förutse, men du kommer inte ha... jag menar, det enda vi har i Sverige idag, det är att hunden ska vara kopplad. Det är liksom i stort sett den enda lagen vi har.
Inte ens det.
Det är ingen lag. Folk.
Det är förordningar är det. Så att man har kopplingstvång på vissa platser i vissa städer.
Mm.
Så hunden ska vara kopplad i Slottsskogen här i Göteborg till exempel. Ja. Mm. Det är ingen lag på det.
Nej, men det är också så här, och det kan jag, alltså jag som ändå är van vid hundar, uppvuxen med hundar, kan ändå liksom så här, om jag möter någon på gatan som har en hund, så kan jag kan se att hunden är väl uppfostrad, att den går längs benet och han har koll på sin hund. Men om den inte är kopplad så reagerar jag ändå bara, det här är lite sketchy potentiellt.
Mm.
För att jag måste ändå, jag måste registrera det här nu så att jag ändå på något sätt kanske är lite förberedd. Mm. För att
det är lite omdömeslöst.
Det är väldigt, ja, men det, alltså även ifall du har en väldigt bra dresserad hund som följer dina kommandon, om du går ute i allmänheten och inte har koppel på den, så skrämmer du andra människor, för de vet inte om hur mycket du har arbetat med din hund.
Nej.
Och de kanske har hundskräck och så vidare, och då, där har du ett ansvar gentemot liksom, gemene man. Och det bör följas, tycker jag. Liksom. Ja,
jag har ett argument, och det är att en vanlig, som Mattias har berättat för mig, att de hade en hund som kanske inte var riktigt som de skulle. Och då till slut, så när en grej gick fel, då sa Mattias pappa att liksom...
Det var inte en grej.
Nej, men till slut
när han bet den, pappa, så var det okay, över.
Ja. Men då var det bara... Då åkte
han och...
Ja, precis. Och det. Så det som jag tror händer, när en normalbegåvad person plus har en hund, märker att saker och ting inte funkar, då börjar man sätta igång olika åtgärder. Man kanske bara, fan, jag måste kanske träffa någon hundpsykolog, eller jag måste göra det, och liksom man sätter igång olika resurser, och när inte de fungerar till slut, så kanske man tänker, ja, jag får nog åka och avliva den här hunden. Mm. Det som en idiot tänker, det är, den är snäll. Är det med?
Det var bara just nu.
Ja, så att filter rätt mot de här sämre hundraserna, det filtret, det finns redan hos vanliga, vettiga hundägare.
Ja, men det är därför de
väljer. Det här som är det starkaste argumentet, för att man ska inte gå på de hundraserna, man ska gå på ägarna, liksom. Självklart.
Ja, men 100% är ju människans ansvar. Hunden är ju inte problemet här, utan det är ju hundföraren och hundägaren. Där faller ansvaret 100%. Att hålla på och säga att vi ska förbjuda den rasen, men det är inte problemet.
Problemet är också.
Ja, det är också, men för att liksom skifta fokus här, en vanlig familj kommer ju aldrig skaffa en jävla amstaff.
Jo, det gör de.
Vissa gör det, sure, för den har blivit populär och den är ganska
och
billig.
Och får de en mördarhund hem, så tar de i tur med det eller avlivar det.
Men det gör inte
Mongo.
Men i regel så skaffar ju familjer en annan ras, potentiellt.
Ja, oftast.
Oftast.
Ja. Man ser inte ofta en vanlig svenne med en amstaff.
Precis. Nej. Men du ser också vart de här flesta liksom, men de bor i utsatta områden med hundägare som kanske inte är så seriösa. Där finns de som mest, de hundarna. Mm. Och där används de faktiskt som vapen i vissa lägen. Mm. Och det är ett problem, såklart. Och de människorna, tycker jag, ska inte ha hund.
Nej.
Alltså, för de är inte vettiga nog. Det är så här, jag förstod det med mig själv. Så här, jag hade moppe när jag var liten. Eftersom jag bodde på landet. Det första vi gjorde när vi fick moppe var att vråltrimma de här jävlarna. Som bara skulle gå i 30. Min jävla moppe gick i 80.
Så du ska inte ha bil?
Nej. Så när jag behövde köra så insåg jag att det här ska jag inte hålla på med. Så jag skaffade inte körkort, för att jag insåg att jag är för vårdslös. Det här kommer inte vara bra. För jag kommer nog inte kunna hantera, för jag gillar hastighet. Mm-hmm. Och jag blir så här, jag har inte så bra impulskontroll. Så att, nej, jag ska nog inte ha bil. Så därför har inte jag skaffat körkort. Det var ju bara en vettig realisation för mig själv.
Mm.
Och de har ju inte den förståelsen för sig själva kanske. Att de så här, tänker efter att, bör jag skaffa en hund? Utan de bara, kort hund, det ska jag ha.
Nej, men det är alltså en grej då. Den här hunden som vi började diskutera, den har alltså attackerat
tre människor innan.
Ja, precis. Det stod, jag tyckte det var så roligt formulerat, bara att det har skett attacker från samma hund i tre olika län.
Så att han har varit på turné.
Ja, exakt. Det är ett ambulerande jävla dåre liksom.
Som en jävla karneval.
Ja, och det är så jävla dumt. Men det har varit liksom upprepade allvarliga grejer. Det har varit skit med han länsstyrelsen.
Hunden skulle ju ha munkorg på sig, blev ju bestämt.
Precis.
Men den hade ju inte munkorg uppenbarligen då.
Nej, det kan det ju inte ha haft. Och så är fortfarande då liksom analysen fortfarande. Jättesnäll. Efter allt det här, den är jättesnäll. jättesnäll liksom.
Ja, men det är ju...
Den är jättesnäll. Då fattar man nivån.
Men hunden var ju nära på att slita armen av den här pojken. Är den jättesnäll då?
Inte mot den pojken.
Bara, vad tror du snäll?
Det är lite grann som man har...
Var det det du höll på med i din egen kriminella historia?
Jag var bara... Ja, just det, han är ju sån snäll tjuv. Ja.
Dynamit,
Harry. Ja, precis. Nej, men det är som de har i restaurangverksamhet, så har de ju något som kallas näringsförbud ifall de misskött dina verksamheter. Du kanske ska sätta ett sånt epitet på honom att han har så här hundförarförbud.
Ja, men jag han ska sätta en smörkniv i handen på en sån gubbe.
Men jag tycker att om det nu ska vara en potential form av dom kanske. Alltså det kan jag ändå tycka är rimligt.
Nej, men absolut. Men sen kan man ju tänka sig också då att om man är jävligt vårdslös med sin hund, så skulle man ju kunna tänka sig att också lagen skulle kunna ha något personligt ansvar. Idag kan du ju uppföra dig precis hur fan du vill med en asfarlig hund. Och du som människa råkar ju inte ut för något.
Nej.
Alltså de typ så här, de avlivar hunden. Men jag menar, tänk någon som kommer hem till sitt barn som fortfarande saknar en jävla arm eller någon familjemedlem som är död eller någonting.
Det är ju relativt permanent skulle jag säga.
Ja, precis. Då är det så här bara, fan, fick ni upprättelse? Bara, de dödade hunden. Eller,
Han har skaffat Milo 2.
Jag började ju skriva, jag tänkte ju, kände ju mig in i den här karaktären då som Milos ägare, så jag började fundera på om han skulle skriva en rapsång om det här lite, så skulle jag läser bara första, den blir ju rasistisk nästan, men jag tänkte,
va?
Eller i alla fall, jag tänkte, en 10-årig snubbe går av vagnen och tror han är tuff. Ser inte var han sätter foten och ger min hund en knuff. Och så ska han fortsätta där. Fan, det är min son du idrar med, bror. Skyll dig själv om han på din arm tar bettet stor.
Ja, det är bra. Det är bra.
Ska det komma in så här, nästa så här 16 så kommer in med länsstyrelsen. Bara idrar med dem.
Jag tyckte du fångade det bra också, att den meningsbyggnaden hittar man alltid sån riktigt dålig rap. Typ att det är så här, som jag har lärt mig då, liksom så här extrem passiva meningar som är liksom fullkomligt.
Ja, men det är ju så, det är ju faktiskt så de skriver.
Ja, precis.
Det är ju inte så många i Sverige som är bra på att skriva rap liksom. Vi har inte så många som är bra på det alls. Framförallt inte den nya generationen.
Andreas är ju rätt bra.
Ja, uppenbarligen. Ny karriär.
Det var nog premiär för rap av Andreas.
MC André.
Ja, det är liksom...
Och du, här... jag satte fingret på något.
Ja, men det,
ja, det får man ju ändå säga. Ja.
Länsstyrelsen, han är dum.
Det är hocken. Ja.
Han har en käpp. Åh, fy fan. Ja, ska vi ta ett litet break? En annan sak som har varit på tapeten under en period, det är personer som sätter sig på motorvägen, höll jag på att säga, men det har varit motorväg, man sätter sig i trafiken, man stannar upp trafiken och på grund av klimathotet. Och det här gör
har
folk
varit flygplatser också.
Ja, de har gjort allt möjligt, de har ju men poängen är att detta har ju retat upp folk så alltså jag vet nästan ingenting som gör vanliga människor så jävla arga liksom. Som att fastna i trafiken på grund av någon miljö.
Ja, men sitta i trafik är väl ett sånt extremt irritationsmoment. Ja,
men så det här har ju inte varit populärt överhuvudtaget. Folk har ju verkligen, alltså jag har inga siffror, men de här har ju inte väckt sympati, de här personerna överhuvudtaget.
Ja, det är väl ingen som tar det på allvar, utan det är mest...
Nej, men
det är ju så jävla korkat helt enkelt.
Ja, att folk blir bara förbannade.
Provocera folk. Ja. Man har ett budskap som är helt okej. Och så pajar man det budskapet genom att göra
korkad aktion.
Superkorkad aktion.
Men det finns undantag till det här att folk... det finns liksom undantag, för alla tänker inte som Andreas sa nu. Utan vi har ju statlig media i Sverige. Och de har gjort i senaste avsnittet av Konflikt, som är liksom ett, vad ska man säga det för, ett samhällsreportageprogram som brukar vara ganska bra ibland.
Vilket trigger word de ändå har valt att ha. Det hette väl typ debatt på 90-talet?
Ja, men det är, ja, men skitsamma. Men i alla fall, och i det här Konflikt, där har man en liten annan tagning på det. Och jag tänkte att vi skulle börja lyssna på igenom lite vad de pratar om.
Jag känner på mig att jag kommer bli väldigt arg här.
Men vi börjar här.
Den här stora demonstrationen då i april, den var liksom första gången då jag bestämde att jag skulle vara kvar länge. Alltså försöka demonstrera så länge som möjligt liksom.
När du säger vara kvar länge, betyder det vara kvar även när polisen kommer?
Ja, precis.
April 2022. Ester har de senaste åren blivit allt mer oroad över klimatförändringen och känner frustration över att så lite görs för att stoppa utsläppen. Hon tar ett beslut.
Var du orolig? När du bestämde dig liksom för det?
Nej, det var jag inte.
Ja, så där började då. Och det, min första kommentar här är ju liksom den här tonen man sätter i det här. Att man, hur man låter de här personerna tala. Ja, om...
De är ju offren uppenbart.
Ja, precis.
De har varit med om ett trauma här på något sätt. Ja. Det är liksom väldigt mycket empati. Den här,
det är liksom ingen skuldbeläggning på dem alls.
Nej.
Så ligger det här långsamma pianot. Ja. Och då liksom... och det var då... Ester valde att göra någonting för klimathotet. Sådär, liksom.
Men det, alltså, som, det är ju en saga. Liksom. Ja.
Men man får inte en känsla av att det är kriminella personer de pratar med här. Nej, det får man inte riktigt.
Alltså, det är ju någon som har en som är en vettig ansvarsfull person. Vill de ju måla fram det.
Ja, de vill det. Ja. Vi fortsätter. Ja, men precis.
Det kanske var naivt. Men jag kände så himla starkt då att så här, om man är liksom privilegierad och bor i ett land med demonstrationsfrihet och yttrandefrihet, ja, att en liksom en fredlig civil olydnadsaktion eller manifestation är liksom moraliskt påkallad.
Ja, och det här är ju också jag vet inte då, det här, när man pratar till exempel med olika dumda kriminella eller så vidare, så jag brukar ju fundera så här, bara, finns det någon ånger? Finns det någon liksom, har man kommit någonstans? Mm. Vad är det vi håller på med här liksom? Mm. Men här hör man ju att
hon har ju rättfärdigat det här 100%.
Ja. Det här är ju solklart. Att det är liksom...
Hon tycker ju till och med att hon är ju duktigare än alla andra, för att hon har minsann sett bakom draperiet.
Ja, men hon
gör säger, någonting åt
det. Ja, men hon säger då att det är på grund av att hon själv är så privilegierad som hon är tvungen att göra någonting av det här. Vi kan fortsätta med.
Hennes beslut innebär att hon för första gången ska vägra flytta på sig när polisen beordrar demonstranter att lämna bilvägen.
Det är ju alltid fredligt, det är alltid lugnt. Det är ju liksom inget... det finns inte någonting egentligen att oroa sig för, eftersom det är liksom en fredlig manifestation. Men jag insåg ju inte vad konsekvenserna skulle bli.
Vad blir konsekvenserna? Vad händer här då?
Vad blir konsekvenserna? Konsekvenserna är att...
Alltså för hennes del i den här?
De här personerna, de döms för sabotage.
Ja.
Eller så frias de för sabotage och typ så har det gått upp i högre instanser.
Mm.
Och det håller på nu.
Ja, det pågår nu.
Ja, så, men det som själva det här hela reportaget handlar om, det är att det är så jävla orättvist att åtala de här personerna på riktigt. Och jag kan berätta vad det var som ledde till att man försökte verkligen gå åt hårdare på de här personerna. Mm. Det är ju att de här idioterna har ju stannat ambulanser.
Mm.
Ja. Ah, och det retar upp precis alla. Liksom, det finns inga sympati kvar förutom på Sveriges Radio då, som liksom tycker det är charmigt. Det är med i det här avsnittet. Jag vill titta om jag har exempel på det här också.
Jag lyssnade ju på hela avsnittet här om dagen och liksom tänkte, vad fan är det här? Men det är helt idiotiskt. Hur som helst, där vi stoppar ambulanser till exempel, då var det någon av demonstranterna som resonerar så här, men vi har det väldigt ordnat så där, och så vi har ju en fil då som är ledig för ambulanserna. Det tror jag inte en sekund på. Hur arrangerar man en fil när man liksom,
alltså, skälper inte det hela projektet? Att bara, vadå, täcka en fil av två för potentiala ambulans? Det var, alltså, kommer ju bilisterna ta den? Då är det bara en idiot som sitter i vägen.
Menar de att det inte då skulle bli en kö? Då existerar ingen kö. Det är ju liksom...
Nej, men det är ju vansinnigt.
Det är en sån vansinnig naivitet.
Ja, men de här personerna, de här mupparna, tillsammans med journalisterna som förmodligen också är såna här muppar, det är den enda slutsatsen jag kan dra efter att ha hört det här. Mm. De till och med påpekar att det var förmodligen polisens utryckningsarbete som bromsade ambulanserna. Mm. Så man kan inte äga detta liksom.
Nej, men det är väl ett sånt jävla problem hela tiden.
Har ju orsakat polisens utryckning också.
Men ingen äger någon. Alltså, hade de varit lite coolare, de här jävla mupparna, så de har sagt att det är ett stort problem att vi stannar den här ambulansen i det här specifika tillfället då. Men våran aktivism blev ju då uppenbar. Liksom. Alltså sådär, att då äger de i alla fall att de har gjort sin grej. Men nu är det väl såhär ett totalt frånsägande av ansvar och bara, nej men det är polisens... Det är såhär, men vad gör ni då liksom? Jag fattar inte vad poängen blir.
Också att de sammanblandar saker. Det här är ju journalistens fel. Alltså de som har producerat det här, Fernando Arias och Lotten Collin. Mm. De sitter i avsnittet och talar med varandra. Och så läser de ur ett manus. Och så är det som... De försöker få det till att det är en normal konversation. Mm. Sådär Lotten... eller för en annan då frågar, men hur tänker du om det här? Ja, men det kan man ju undra ibland och bla bla bla. Liksom, det är så jävla falskt.
Jag tror att de fick backning på det här avsnittet av någon som sa till dem att det här är inte sändningsbart, för det är helt okritiskt. Och då har de spelat in de här sakerna tillsammans.
Mm.
Och då är den enda kritiska frågan, då är det i deras samtal.
Ja, just det.
Men skulle man inte kunna säga, för det de också gör, det kommer, vi ska se, jag tror det kommer här, vi kan lyssna lite till. Jag hoppar såklart i avsnittet.
6 april 2022, alltså samtidigt som den här debatten rasar på sociala medier, så anhålls flera aktivister misstänkta för sabotage. Och åklagaren skriver att de bör häktas på grund av att, citat, deras beteende kan upprepas. Men i häktningsförhandlingarna så underkänner tingsrätten det här, så de släpps. Okay. Och det blir aldrig något åtal för sabotage. Men det här är första gången som rättssamhället börjar tänka i de här banorna. Alltså att en demonstration på en väg kan likställas med sabotage.
Okej, okay. Alltså först ett politiskt utspel som SD ligger bakom och som sammanfaller i tid med att åklagare börjar använda sabotagelagstiftningen. Men Lotten, det där kan ju bara vara en tillfällighet. Det behöver ju inte...
Alltså, här är grejen. Att,
fan, de tog alla poäng här.
Ja, de lanserar en konspirationsteori här. Och det är att det är SD...
Just det, det är alltid högen.
Ja, SD i sitt... regeringssamarbete som har påverkat åklagarväsendet till att börja åtala de här personerna. Det här är en konspirationsteori. Mm. Och då sitter jag och bara, wow, det här var ju ganska starka anklagelser. De hittar inget stöd för detta överhuvudtaget i i hela avsnittet. Det finns noll stöd för den här konspirationsteorin. Mm. Och den här konspirationsteorin är liksom, ligger och dallrar i vad det nu är, en timme i det här avsnittet. och jag vet.
Ja, det är liksom, något har hänt i Sverige. Ja. Något är på gång att hända. Ja. Det är väldigt mycket så.
Men, förr i tiden kunde man alltid sätta sig framför brandkåren.
det är så jävla roligt att de här, jag tänker att de är säkert privilegierade, som den här aktivisten sa. Liksom, att hon blir så jävla chockad och liksom traumatiserad. Då. Hon har förväntat sig att hon ska bli bortburen av polisen, mm, och så är det ohörsamhet mot ordningsmakten. Ja, och det är ju det som Greta Thunberg nu har åkt dit för 2 gånger.
Okay,
ja. Och fått böter och dagsböter. Det är ju bara några tusenlappar då. Men,
av alla hennes miljoner.
Ja, precis. Ja, hon är ju säkert miljoner. Hon hade ju också, om hon sätter sig på en väg och förhindrar trafik och ambulans, pajar, saboterar för kanske tusentals människor som ska till sina jobb eller som ska till, man kanske har en tandläkartid och passa. Det kan ju vara tusen saker som man fuckar upp för människor.
Ja, precis.
Då hade ju hon också eventuellt då åkt dit för sabotage. Anledningen att hon inte har gjort det tidigare, det beror på att hon har inte ägnat sig åt sabotageverksamhet, utan man sätter sig utanför ett regeringskansli, sitter på gatan där eller någonting, då förhindrar man ju inte någonting egentligen. Nej, utan det är liksom det, men det är ändå ohörsamhet mot ordningsmakten, ja, om man inte lyder. Så det är liksom, men det här, det är som aktivisterna förstår uppenbarligen inte vad det är att det blir de här, nej, massiva, alltså, hindren.
Det som slår mig så jävla det slår mig, det blir så konstigt, för att om de inte förstår att det här blir ett problem att de sätter sig på vägarna eller limmar sig i asfalten, då är det så här, men då det är ju det ni håller på med, det är ju poängen.
Ja, precis, de vet ju att det skapar
problem. Det är väl därför ni gör det, för att ni ska skapa den här jävla...
Ja, uppsåtet.
Precis.
De har ju ett uppsåt.
Men då kan du inte sen sitta och säga att oj, det tänkte vi inte på. Man bara, nej men vad fan, sätt dig i skogen och demonstrera då. Ja, alltså vad fan, det är ju så korkat.
Och det också håller de på, de är faktiskt lite dumma journalisterna här, liksom. De är så ohederliga i det här, för då menar de att det här är historien om hur det gick till när demonstranter för klimatet plötsligt riskerade fängelse enligt sabotagelagen, trots Sveriges yttrandefrihet och demonstrationsfrihet.
Ja.
Alltså, men det är liksom... Ja, men yttrandefrihet
att göra. Nej, men det är inte samma sak.
Nej, nej.
Du kan ju inte blanda ihop de här grejerna. Liksom.
Nej, men det är det de gör.
För att det är ju så här, demonstrationsrätten, det är ju att du kan stå på Gustav Adolfs torg och skandera med någon jävla planka, liksom.
Ja.
Där du har skrivit vem som är dum.
Ja. Det kan ju aldrig bli sabotage. Om man skulle åtalas för sabotage för att man står på ett jävla torg och skriker och gormar, då är det ju rättsskandal.
Ja, men det är klart att det är.
Så det får ju aldrig användas.
Då blir det ju kommunistiska det Kina, liksom.
Ja, ja, det är precis. Så här, det handlar om.
Nej, och det ser vi ju i Göteborg i stort sett varenda jävla helg. Så är det något gäng som står på Gustav Adolfs torg och skanderar någonting. Nu har det väl varit Palestinavännerna och ja, det är alltid någon sån här som håller på. Och det är så här, det registrerar man och det förstår man, men, och det får de göra. Men de stör ju ingen. Nej, de står ju inte i busstrafiken eller spårvagnsspåren, utan de står där. Och det är så här, men att sätta sig på vägen och mota trafik, ja men det tror fan att det skapar problem.
Men jag ska bara berätta en sak, deras teoretiska syn på detta, det är att aktivismen är en del av den demokratiska processen. Och därför är inte det som vilken brottslighet som helst. Utan för att i deras aktivism, det är så också samhället formas och stöps.
Mm.
Så de liksom teoretiskt så har de lämnat allt vad brottslighet heter. Ja. Men det som händer då är liksom att om de oj, var det en organtransport här som skulle fram? Eller liksom, eller är det en hjärtsjuk i den här bilen?
Mm.
Det är liksom inte om jag ska vara ärlig så tror jag inte de riktigt, de kan inte kognitivt, de kan inte ta in det, att det också är det.
Mm.
Att de utsätter folk för det. De är för goda.
Men jag tycker liksom. Det är det som gör dem så jävla obehagliga, för det är ju någon form av det är ju empatistart på sätt och vis. Eller det är ju så oerhört,
narcissism.
Det är fullkomlig narcissism.
Men ska vi fortsätta ta lite till här?
Ja, visst. Ja.
Det har haft någon inverkan på åklagarna?
Nej, men det är ju den stora frågan. Alltså om hela den här debatten i sociala medier, vanliga medier, riksdagen, om den påverkade åklagarmyndigheten.
Mm.
Och jag ville ju ställa den frågan till riksåklagaren, men hon ville inte svara. Och istället så blev jag hänvisad till...
Kommer mera.
En fråga som är, hur kommer det sig att man kom på att man kunde använda... Sabotage.
Ingen aning, bättre. Ingen aning, jag kommer inte ihåg det. Det var 3 år sedan och hur länge sedan var jag? 22, 23, 24.
April 2022. Men du har ingen minne av hur det kan komma sig att just sabotagebrottet som liksom aldrig används för demonstrationer, hur det plötsligt kunde dyka upp liksom som ett alternativ?
Jag har faktiskt inget minne av det. Inget minne alls faktiskt. Jag pratade med mina kollegor och så kom vi fram till detta att vi testade och så gjorde vi det helt enkelt. Men så det är ju ett åklagarjobb.
Men kan man...
Okej.
Okay. Det här är ju underligt.
Ja, det som händer här är att de har ju den här konspirationsteorin då att SD har på något sätt påverkat åklagare. Och så de får ju tag i den här åklagaren och det är hon som svarar. Jag tycker att hon ger ett helt perfekt svar. En vanlig åklagare i Sverige har ungefär 50 ärenden samtidigt.
Mm.
Det man gör, man stöter och blöter och testar.
Ja, men alltså
och liksom så här, ja men fan. Och klart att man följer opinionen också för den delen. Och så här, ja då, jaha, var det de här som stoppar en ambulans liksom? Bara, ja men... Någon gång måste ju någon försöka testa. Bara, det kanske är sabotage. Och då lyfter man det. Och, men för den här...
Som har 4 år på straffskalan kan vi ju säga direkt.
Ja, precis. Vilket kan tyckas lågt för att stoppa en ambulans.
Mm.
Men så den här åklagaren tycker jag ger ett helt realistiskt och bra svar. Det, om det är 3 år sedan, då kanske det är flera hundra ärenden bort i hennes yrkeshistoria.
Hon låter ju lite rädd också på något sätt.
Ja, men hon har ju blivit tagen
med de här jävla kommunisterna om sanningen ska fram. Det fattar man väl.
Sen är det väl också så, tänker jag, att om det är så att du har vanliga demonstrationer, de som står på ett torg och skanderar, och så har du nya aktivister som väljer ett nytt sätt att demonstrera på, som de här då, sätta sig i trafiken.
Mm.
Då säger det väl sig själv att på åklagarmyndigheten att de, aha, här har du andra kriterier
vad
för
ska vi
vad
göra
som
med det här?
Ja, vad
precis.
Gör vi med detta?
Ja,
det är ju samma sak om du står och hamrar på en spik och det inte funkar. Ja, då kanske du behöver en annan verktyg.
Mm.
Eller en större hammare.
De prövar sig fram.
Du prövar dig fram.
Och det är så svenska rättsstaten fungerar.
Ja.
Och det är väl det är liksom... helt rimligt. Ja. Jag menar, svenska lagboken, den har vi ju sett. Den är ju hur tjock som helst. Det finns massa lagar där i.
Ja.
Så det är klart så fan inte de har alla i huvudet.
Men det här är tydligen journalisterna helt förbluffade över då. Att det här...
Men det stödjer ju... För det enda som behövs för att skapa en konspirationsteori, det är inte att du har... berättigade absoluta fakta. Det är bara att du väcker idén om det. Sen kommer den föras vidare och bara växa.
Jag kan ju lova att
men du behöver inte ha
alla de här miljömupparna, de tror ju på den här grejen då, att det är SD som ska sätta dem i fängelse. Liksom.
Mm.
Ah, ja. Och det är antidemokratiskt. Liksom.
För de måste kunna, för miljöns skull, måste de kunna sätta sig mitt på en jävla väg och förhindra trafiken.
Ja, för miljön.
Mm.
Vi kör lite.
Man utesluta, vill jag bara fråga, kan man utesluta att ni skulle ha blivit påverkade av den politiska debatten? Det fanns ju politiska representanter som liksom krävde hårdare straff och även krävde att man skulle häkta och krävde
att... Jag tycker att du helt kan utesluta att vi skulle ha blivit påverkade av den politiska debatten. Därför att det är inte så vi arbetar.
Ja, men och här är grejen också. Var det Lotten Collin vi hörde där, eller? Ja, jag vill ge henne ett pris till den mest vridna, osakliga frågan till en åklagare jag någonsin har hört. Liksom, kan vi utesluta att du inte sköter ditt jobb överhuvudtaget?
Ja, men det är ju så här, och är helt korrupt.
Kan vi utesluta att du är...
Men det är det de håller på med. Och det är ju dålig journalistik när de håller på med gacha.
Mattias, det är du och jag som betalar för det här. Ja, och Andres. Vi kör lite till.
Men där sitter ni, har ni liksom limmat fast i det här då, eller? Med händerna?
Ja, vi var två stycken som hade limmat fast oss. Men vi har samtidigt en ambulansfil här.
Trots aktivisternas ambulansfil så blir en ambulans på väg till Karolinska med blåljus stående i några minuter där på motorvägen. Det får stor uppmärksamhet och uppgifter om att personen i ambulansen dör sprids felaktigt i media. Polisen griper Ebba och hon anhålls för sabotage och förs till Kronobergshäktet.
Ja, det var ju inte trevligt. Då var man, de hade inte plats i någon gemenskapsavdelning, GEM. Så då satt man i...
Jag fick träffa en vanlig kriminell person där, som en tjuv var. Ja.
I isoleringscell.
Okej. Och hur såg det rummet ut?
Ja, det hade en brits med en madrass på. Du hade en klocka.
Inga gosedjur.
Det är väldigt värdefullt att ha en klocka, att kunna ha koll på tiden.
Ebba blir kvar på häktet i en månad. Hon får inte ha kontakt med någon annan än sin advokat. Och så får hon reda på att hon åtalas för sabotage. Ett brott som kan ge upp till 4 års fängelse.
Ja, det tycker jag är konstigt.
Ja, men
en månad ska hon ju inte behöva sitta i häkten.
Nej, men där är en annan problematik. Häkten är överfulla. Åklagarmyndigheterna har hur mycket cases som helst. De kommer ju ta allting.
Isoleringscellen var ledig dock.
Men då är det så här, de har ju hela bordet fulla med massa jävla andra cases. Och det går ju...
Henne hade man ju bara...
Nej, men den läggs ju i högen som allting annat. Och den tas i tur med när det kommer till den att ta som hand om. Ja. Du lägger inte den framför något annat.
Nej, jag förstår att de har
köer. Precis.
Och det är men du kan inte skicka hem henne för att de här personerna visar ingen ånger överhuvudtaget. Risken för att de gör nya sådana här saker är hög. Så att vadå liksom? Alltså en sån person får ju sitta inburad. Om hon hade bara, herregud, vad har jag gjort? Liksom. Då är det så här bara, det här var ju inte så bra. Nej, herregud, det här var inte bra. Nej, men då kanske man hade fått sitta hemma i lägenheten liksom. Mm. Men de här har ju ingen...
Har du fler klipp med den kvinnan just, eller?
Ja.
Har du hela avsnittet där?
Nej.
Du har planerat
något? Jag har ju skurit... Det jag har gjort är att jag har tagit alla delar som jag tycker är lite roliga att lyssna på. Ja. Och så har jag klippt bort allting annat och så har jag matat in det i vårat mixerbord.
Okay.
Så jag har ju det som är bra. Liksom. Ja.
Men nu, jag får säga ändå, för hon återkommer ju, det kanske kommer...
Ja, det kommer.
Men vi måste... Ja. Ändå, vi måste ju kunna, vi kan ju ta helt fastlagd dramatik.
Nej.
Men, för hon återkommer ju... Hon blir väl dömd i princip för sabotage. Nej, det pågår nu. Ja.
Ja, precis.
Men hon har ju fortsatt exakt med de här sakerna.
Ja, precis. Så hon var en återfallsförbrytare.
Ja.
Mm. Ja. Och därav häktningen.
Ja. Liksom, det är ju så rättssystemet fungerar.
Det är det här som är det man vill, och det är det de här journalisterna håller på med också. Det är att man på något sätt, man liksom så här... skiljer på en biltjuv eller det är liksom inte samma sak. Ja, men jag blir gripen för aktivism. Oj, han är så orolig liksom med om den här pricken ska kunna påverka hans karriär som lärare. Ja, det kanske man ska vara. Det kan vara dåligt att ha och vara straffad om man ska jobba med ungdomar i en skola. Ja, det kan vara dåligt.
Då kanske man inte ska bryta lagen. Då
kanske du ska låta bli göra just det. Det kanske fungerar med vanliga demonstrationer.
Justitia gör ju ingen skillnad på. Hon står ju med ögonbindel.
Ja, ja.
Eller hur? Det är ju inte så att hon bara, men det här är...
Hon glipar inte ibland och bara, nej men du är just nu.
Hon glipar och bara, är det här en bortskämd borgarunge som
var kommunistisk
som gillar väder väldigt mycket? Ja, då räknas det inte lika mycket. Det är liksom inte, det här är fantasier, men alla inblandade har de här fantasierna. Vi fortsätter lite här, va?
Ebba är förskollärare och hon är orolig över vad som ska hända med hennes jobb.
Så då fick jag olovlig frånvaro.
På jobbet.
Det var vad som oroade mig.
Ja, för förskolan då skulle ju bara, hon sitter häktad. Ja, nej, men eftersom hon är miljömupp så då är det okej.
Då skriver vi vab på det.
Ja, då är det fine.
Eller liksom, en månad.
Ja, så vad är ansvarsnivån här egentligen? Att man alltså man sätter sig i trafiken, blir så frånvarande att man blir avskedad från ett bra jobb på någon förskola. Alltså liksom,
det är ju konsekvensen.
Det är så många saker här som är fullständig galenskap.
Det är ju destruktivt. Ja, det är ju väldigt destruktivt.
Här är ju journalistens beteende. Roll att också lyfta det här liksom. Mm. Men det här, då ska ju journalisten så här bara, men det kan ju...
Kanske du skulle ha tänkt på
innan. Har din aktivist blivit destruktiv för ditt eget leverne, din eget
så här,
tillvaro?
Gå in på det då. Liksom. Visst, Men nej, ingenting såklart då. Liksom.
Åtalen mot Ebba och andra aktivister som åtalas för vägdemonstrationer ungefär samtidigt är de första i sitt slag i Sverige. Under rättegången blir det långa diskussioner om vad som egentligen orsakade ambulansens försening. Aktivisterna eller polisens ingripande. Ambulansen är för åklagaren ett tydligt bevis för att Ebba allvarligt stört den allmänna samfärdseln.
Bra, det tycker jag också. Mm.
Men, det är väl ganska uppenbart.
Ja, men det här är också den här tonen man pratar om detta då. Det är liksom... Jag kan tänka mig att det här programmet kommer bli fällt i granskningsnämnden för övrigt.
Ja, det får man hoppas.
Just av såna här saker. Att det är...
Det är ju sponsring.
Men det är fruktansvärt osakligt och det är en fruktansvärt bias när man tar upp det här på det här sättet. För det är så uppenbart för nästan alla att liksom, om de satte sig på vägen så att polisen är tvungen att göra en stor insats och det i sin tur gör att en ambulans inte kan komma fram.
Det är fortfarande deras ansvar. Det ligger ju på
deras.
Och där borde ju, det här måste ju journalisterna här förstå.
Ja, men det är som du säger, det här är brutalt osakligt.
Ja, det är
jag hoppas fan det fälls.
Jag kan tänka mig det.
Liksom, alltså, jag tycker ju att det är ett ännu farligare problem här egentligen, för att det är, tror fan att de här journalisterna förstår det. De väljer
det
som är, och det är ett aktivt val i att inte föra god journalistik.
Och sen har de... Och då,
det är ju fel. Ja. Liksom.
De är ju själva aktivister.
Ja, de sponsrar den här jävla aktivismen.
Och för att kompensera så har man de här små samtalen. Han bara, men skulle man inte kunna säga att det bara är ett sammanträffande att SD sa det här samtidigt som man börjar åtala dem? Liksom. Jo, det är kanske man kan...
Ja, men liksom, jävla muppar. Ja, alltså,
jag har förberett en annan grej också.
Ja.
Och det är att jag har lite mupparna musik som man kan köra samtidigt här om man vill. Men vi får se.
Alltså i princip har ju de lyckats liksom dämpa min en del av min aktivism.
Ester, som friades från sabotage för sitt deltagande i demonstrationen.
Hör ni tonen? Åh, vilket offer hon är.
I korsningen Kungsgatan Sveavägen. Men där åklagaren överklagat till hovrätten. Det ska tas upp nu i mars. Ester är inte längre lika aktiv i klimatrörelsen. I alla fall inte på demonstrationer som riskerar att upplösas av polis.
Jag gör det inte heller längre för att jag är för rädd.
Hur känns det då?
Men jobb, alltså, jag liksom dumt eller fel, men jag känner så här att de har liksom, de säger, men liksom polisväsendet och eller åklagarmyndigheten eller vem det nu är som tar de här besluten, att man liksom ska ändra praxis, att reglerna är liksom annorlunda.
Ändra praxis, ditt pucko.
Vad fan, de har använt praxis, ditt jävla.
Den här kvinnan trodde ju att hon skulle bli, att hon skulle åka dit.
Hon ville bli hon
trodde att hon skulle åka dit bara för det här ohörsamhet mot ordningsmakten. Men hon fattar, det är liksom, det är obegripligt. Ja, du får fatta vad det är du gör.
Hon vill ju bli nya Greta Thunberg och bli poppis och få lite goa kursiga jobb och sitta i någon tv-soffa i SVT och bubbla om det här. Alltså det tror fan att det är något sånt.
Jag menar, de är lite dassiga i rustan, alla de här aktivisterna också.
Jag tror att de är veganer.
Ja, det är det.
De är väldigt trötta. För det mesta.
Hela det här programmet är ju så jävla irriterande. Deras allas röstläge. liksom, det fejkade joviala samtalet mellan producenterna. Att det är så jävla synd om den här aktivistkvinnan. Det är otroligt.
För mig är det fascinerande att om man har statsmedia tillräckligt länge, alltså det som sker där är ju, de har ju sin bubbla i radiohuset och liksom sina idéer och sina, de har liksom i generationer så har de liksom lämnat det vanliga samhället.
Ja, det är ju verklighetsfrånvänt.
Så det här är liksom, det här är som att träffa typ första gången man träffar så här LSD-hippies eller någonting. Det är så här bara, fan, har du pratat med gnomen här? Det är på den nivån.
Ja, just. Den här präktigheten är ju otrolig också. Som
att jag ville göra civil olydnad när jag trodde att jag visste vad det var som jag riskerade, och nu när jag liksom inte riktigt vet det så känner jag liksom inte att jag orkar ta riskerna.
Jag vill bara säga att rättsstaten här har ju visat att det här visar ju att systemet fungerar. Mm. Det vill säga att man åtalar någon och så är det så här, oj, nu vågar inte jag göra det här mer. Nej, just det. Det är poängen. För då blir du straffad.
Så fungerar det.
Men det här verkar ju flyga över huvudet på både journalisterna och de inblandade. Att liksom, så här,
nu har de skrämt dig mot ditt kriminella beteende.
Står ju chock och bara, nej men vad fan säger... Får jag konsekvenser på att jag har betett mig dåligt?
Har ni tänkt på vad den här boktiteln Brott och straff, har ni tänkt på vad kan det betyda? Det här brott och så straff. Eller trodde ni att det var bara brott?
Det var bok
straff.
Sticks and stones.
Nej, men hon kan ju inte begå ett brott uppenbarligen. Eller i deras, det har vi väl sagt, de begår inte brott.
Nej, precis. Vi fortsätter lite då.
Ester har inte berättat för sina barn att hon står åtalad.
Manamana.
Hon tycker att det känns svårt.
Manamana.
Eftersom hon vill att de ska ha förtroende för polis och rättsstaten. Och samtidigt inte tycka att deras mamma är en brottsling.
Nej, just det.
Och hon grubblar över vad som är syftet med...
Om du inte vill att dina barn...
Så barnen ska ha förtroende för rättsstaten? Ja. Som hon saknar. Barnen ska ha det. Men hon förstår...
Det här går inte att få ihop.
Men vadå? Det är principen.
Det är så jävla snurrigt.
Så här, gör som jag säger, inte som jag gör. Det är som bara, vad fan säger du?
Hon är orolig för att barnen inte ska ha förtroende för rättsstaten när hon själv blir dömd av rättsstaten.
För att hon har gjort fel.
Vad har du för relation med dina barn? Men liksom är det så här, hon är sån mamma som sätter sig hemma med en sån 2 liters förpackning glass hemma och bara, fan vad gott det är med glass, och så tror hon inte att det påverkar så här, hur barn ser på kost liksom. Jag är orolig för att när jag sitter och slevar i med 2 liter glass att det påverkar mina barns syn på kost. Bara, det är fel på, är det glassen det är fel på? Är det... det här är GB-glassfel.
Ja, precis. Ja, men det är fascinerande hur galna de här människorna är.
Ja, vi kör. Det kommer många guldklimpar här.
Med de här rättegångarna, med att applicera lagen så här.
Så jag vet inte egentligen varför de skulle behöva ta till de här liksom hårdare, typ repressiva om det inte är liksom att de tycker att det skulle vara skönt att få bort aktivister helt och hållet. Ja, är det som är målet?
Det här är ju också...
Det är jätteroligt. Jag frågade gubbarna om de hade tagit sina hjärtmediciner.
Frågar ju sig liksom varför jag...
Jag vill bara pausa. Lyssna på den här snubbens jävla dialekt. Alltså, inte dialekt, men lyssna på hur han låter.
Och varför bara jag? Utifrån så många fler människor.
Varför bara jag?
Varför bara jag? Och så kom polisen. Varför var det bara jag som blev gripen? Det är orättvist.
Erik utbildar sig till lärare och är lite
Det var för övrigt den träten som hade kedjat sig fast i en rosa jävla roddbåt. Och han bara, varför börjar?
Orolig över att en prick i registret ska omöjliggöra karriär, banklån, en normal vardag. Och han går inte längre på demonstrationer.
Jag har ju inte varit i aktivistscenen sedan dess. Utan jag blir lite skräck.
Manamana.
Erik är skeptisk till hur rättsprocessen gått till. Hans förtroende för institutionerna har minskat.
Det känns inte som något som bör hända i Sverige. Som en funktionell demokrati liksom.
Vad tror de här människorna demokrati är?
Ja, det är ju en bra fråga. Men jag tror att, och det här letar...
De är skottsäkra då?
Det har letat sig in idéer om demokrati, demokratibegreppet under väldigt lång tid. Så plötsligt så kan någon säga att, vad betyder demokrati? Ja, men det kan vara... Då får folk såna här idéer och känslor liksom. Att demokrati är det är som ett tillstånd.
Ja, det är känsla man har.
Ja, precis. Ja. Och jag, så att när han säger det så tror jag han menar att det här känns inte bra.
Att det känns inte bra i magen och då är det inte en demokrati. Då är det inte demokratiskt.
Nej, precis. Och jag tror verkligen det är det han...
Men det är ju som att de springer runt och tror att livet någonstans är rättvist. Ja, för dem. Ja. Liksom att de ska... Ja, men allt ska falla bra för mig i mitt liv. Det är jag förtjänt. Alltså, det är ju deras jävla... Men vänta nu. Det är ju det som hon pratade om i början. Den här Ester. Att hon har något jävla privilegier då. Därför måste hon demonstrera för att hon är privilegierad. Och det är så att, ja, men deras jävla privilegium är ju att de går runt och tror att de förtjänar att alltid få som de vill, trots vad de gör.
De är som partiledningen i Sovjet. De är som grisarna i Orwell.
Ja, just det.
I Farmen. Ja, att vissa är, ja men liksom... Jo, det förstår du väl att det är ju kriminellt beteende när det sker där nere.
Ja, ja, ja.
Men här uppe har vi lite andra sätt att se på det. Va? Jag tror det är den mentaliteten.
Ja, men din hund är jättesnäll. Ja. Din hund är jättesnäll faktiskt. Men den vet ju armen om den här. Grabb. Ja. Nej, den är jättesnäll.
Men vänta nu, de här människorna är ju faktiskt samma person. Ja. De är bara i olika klass i samhällena. Ja, men det är ju samma person.
Vi fortsätter, jag tror det är lite kvar här, vi ska se.
Så då undrar man ju om det är personer i den statliga apparaten som vill, om de vill trycka ner klimataktivister. Eller vart ifrån detta direktivet kom. Vilken del av staten där som ville trycka på det.
Men åklagarmyndigheten?
Ja. Men, vad har den apparaten för syn på klimataktivism?
Vad har de för syn på att sätta sig framför en ambulans? Vad liksom...
Jag kan sätta mig framför ambulansen. Det gick som ingen.
Kan inte den här trötta jävla veganen, den här trötta veganen, kan han inte spotta i skägget och säga det han vill säga? Bara, men det är SD. Ja. SD är dumma och det är konspiration och de styr staten mot att vara anti-klimataktivism. Ja. Alltså det är så här, ta så din konspirationsteori och kör upp i röven.
Så det är inte så att halva jävla åklagarväsendet som också kanske har suttit fast i en jävla bilkö. Vad tror du de... Ja, men det är en bra fråga. Du vet, världens mest stressade kanske småbarnsmamma och åklagare som fastnade i någon jävla bilskit i Stockholm på grund av de här tomtenissarna. Bara, vad tror du hon känner för din lilla stunt? Du behöver inte SD.
Nej.
Det lovar jag.
Ja, men det här är ju inte den vassaste kniven i lådan.
Nej, men ingen av dem är det.
Det slår ju när man lyssnar på alla de här mupparna att ingen av dem som är direkt...
De är inte högutbildade. De har väldigt naiv syn på samhället.
Ja. Släpiga i rösten.
Ja, men det är en...
Inga vassa...
Släpigheten i rösten är för att de inte har fått protein på väldigt länge.
Ja, men alltså det vet vi.
Kör nästan av politik.
Vänta, det kommer mer.
Du har gjort en tidslinje här.
Mm.
Förklara för mig och för den som inte kan se. Ebba. På väggen i hennes lägenhet har hon tejpat upp ett stort vitt papper.
Här fick jag en ohörsam.
Hur bor du, Ebba? Vad gör du?
Jag har en whiteboard, ni jävla mupp.
Det är viktigt att komma ihåg papper. Har du testat tavla?
Hon köpt röd tråd också.
En tidslinje över hennes olika häktningar, åtal, friande och fällande domar.
Och här då, 12 september och 17-18 oktober står du också häktad.
Mm. Då tog de ut 5 personer av oss bara. Och häktade dem, medan resterandes, de släpptes.
Sen det första åtalet har det blivit många fler aktioner. Ebba har nu suttit flera gånger på Kronobergshäktet. Hon säger att hon vant sig. Det svåra är oförutsägbarheten. Kommer hon bli häktad den här gången?
Hon har klippkort. Det är så här, en jävla tomte. Det är så här, hon har klippkort på Kronobergshäktet. Undrar. Och hon har satt upp seriöst alla sina grejer på en vägg. Antagligen köpt en röd tråd och dragit mellan dem.
Här blir jag häktad.
Inte det här ett tecken på en jävla seriemördare? Liksom, att det är så här,
har du märkt något samband mellan vad som händer innan du hamnar i Kronobergshäktet?
Eller oförutsägbarheten minska lite om du
gick på pubben och höll käft istället.
Eller inte.
Vi ska se.
Hon har sagt upp sig från jobbet som förskollärare.
Jag jobbar som vikarie nu på förskola.
Tack.
Förut var jag heltidsanställd förskollärare, men jag har sagt upp mig för att ägna mer tid åt klimatarbetet.
Går det att leva på det?
Ja, det fungerar. Men jag har sparpengar också.
Men du har inga barn?
Nej.
Nej.
Det valde jag bort väldigt tidigt i livet.
På grund av klimatet?
Ja.
Det var inga män som valde bort henne.
Hon är nog skitsnygg.
man ska inte skaffa barn för det är dåligt för klimatet.
Ja, för vet du, äter de frostis och så den lådan ska hamna någonstans.
Ja, då ska mina barn. Då behöver det finnas en ko som bajsar och pruttar för att ge dem mjölk.
Ja.
Men såg ni det här underbara klippet från England, där det stod, de har ju också, men de har ju den här stop oil, och de målar ju med brandsläckare med orange färg på konstverk och håller på bråkar. De hade ju, var det någon man som, för de sätts också i trafiken, och han lackar ju på dem och bara, men vad håller ni på med? Så här, vad kommer era kläder från, tror ni? Mm. Och de säger, men det är olja. Dina kläder kommer från olja.
Det är petroleumprodukter.
Liksom, precis. Det har fraktats, det har gjorts någonstans i världen, det har fraktats hit genom olja. Och så sitter du här i oljekläder då, citattecken, och demonstrerar mot. Ja, men klä dig i buskris då, ditt jävla mongo.
Men, alltså,
då,
men man når inte dem med
det. Nej, jag vet. Jag vet att man gör det. Men
det var någon som sa, någon som inte har resonerat sig in, någon som inte har resonerat till ett visst ställningstagande kommer inte heller resonera sig ut därifrån.
Nej, nej.
Jag tycker det är en ganska bra...
Men jag tycker att de flesta rimliga människorna i, säg, Sverige då, som inte håller på att bryta lagar och gör sån här jävla skit, de kanske tänker över och har lite klimatångest och tänker att, ja men, vad kan till exempel jag göra i mitt liv för att kanske påverka? Mm. Och då kommer de kanske fram till att, ja men, källsortera eller någon annan sån här grej då, som de försöker, medan de löser sitt livspussel.
Åker mindre flyg eller precis, bort saker.
De väljer, kanske åker på en campingtur istället för att åka till Thailand. Alltså sån här, de gör aktiva beslut inom ramarna de av här, lagen och sitt liv.
De här mupparna, de får folk att, du vet, du står och tankar bilen, så typ vaskar du en liter. Är du med? De här personerna får vanliga människor, alltså då, jag tror att de får en negativ inverkan.
Ja, de är kontraproduktiva.
Ja, precis. Så folk blir förbannade. Vi kör lite
och det är ju samma med Greta Thunberg också. Ja. Folk blir ju irriterade.
Men hon har blivit för gammal, det därför. Mm. Hon är straffmyndig nu, så att då är hon inte lika gullig.
Nej, vi kör.
Ebba.
Det kommer lite till.
Är övertygad om att sabotageåtalen är ett sätt att skrämma klimataktivisterna till tystnad. Hon har numera en skeptisk syn på rättsstaten, på institutionerna och på själva demokratin.
Jag känner att de försöker skrämma mig bort.
Jag försöker skrämma mig bort. Det är som din rap.
De försöker skrämma mig bort.
Det är bara efterblivna som har den typen av ordföljd. Faktiskt. Ja, men allvarligt talat.
Oerhört taskigt säga.
Ja, men vad fan.
Men det är ju inte en norm som
de försöker
om.
Skrämma. Jag tror de försöker skrämma mig bort.
Ja, du har gjort en tidslinje här på väggen.
Hon pratar ju som en jävla Astrid Lindgren.
Hon pratar som Gustav Vasas bibel.
Det låter som någon från Barna i Bullerbyn liksom.
Och det är ju det som är grejen. Att helt vanliga människor blir skrämda.
Och i ditt fall då, hur har det blivit?
Jag har inte blivit skrämd.
Nej.
Det har snarare gjort mig mer övertygad. De målar upp folk som ett hot som inte är ett hot. Och då är det inte demokrati.
I det här programmet...
jävla dingdongen alltså.
Man hör ju liksom.
Ja. Men som vi var inne på innan med den här hunden då, att vi ska ha körkort för att skaffa hund. Ja, men vi kanske ska ha körkort på få vara med i demokratin.
Vi har ju uppenbarligen lagar mot att inte sätta sig i gatan.
Ja.
Eller? Har ni märkt det?
Det verkar så.
Ja, så liksom... Men herregud.
Sätter inte på vägen.
Nej.
Det är väldigt tydligt.
Det här är ju en samhällsplåga vi har här. Liksom det här med det totala oansvaret för konsekvenser av sitt handlande. Att hela tiden bara flytta fokus från sin konsekvens. Att säga att nej, men det är någon annans fel. Det är fel på lagen, det är konspiration.
Mm. Den här sista personen är en rättshaverist.
Ja, de tar ju inte ansvar. Nej. Och det är ju problemet här, att hade de varit lite coola så hade de ju så här, men jag håller på med min aktivism, jag vet att jag kommer bli häktad, jag vet att det här är problem, men jag tänker fortsätta för att min övertygelse om det här caset som jag driver är så stor att jag riskerar att bli häktad, och jag tar det ansvaret, men jag tänker
fortsätta där och lipa.
Nej, liksom. Du kan inte ha kakan och äta den samtidigt. Det fungerar inte så, och det är förbluffande att de väljer att göra ett program så här om.
På det här sättet. Vi kör, det är en snutt kvar, sen har vi spelat upp allt, tror jag.
Berättade vi om hur poliser, åklagare och domare valt att ta en ny juridisk väg för att lagföra klimataktivister som hindrar trafiken. En väg som kan leda till fängelsestraff för de som åtalas och döms.
Ja, nu är det färdigt. Det sista klippet hade jag med bara för att få den här tonen från programmet. Den här liksom gälla vad det nu är någon... det är liksom det är gråtmusiken ifrån Kingdom of God. Och så liksom
men det är ju så dumt allt det här, så det är alltså bara den här sättet att säga det som de gör här i slutet, att åklagarmyndigheten har valt en ny väg. Vadå ny väg? De läste lite till i lagboken och såg att just det, vi har ju den här lagen. Mm. Den kan vi använda på dem. Så de slutar att stoppa ambulanser. Mm. För det här är ett problem.
För att lagen hela tiden testas och prövas och stöts och blöts. För att det är det är.
Det är därför vi får nya lagar 1 januari och 1 juli varje år. Träder nya lagar in som de har skrivit till. Till exempel nu i början av januari så fick vi lag att vi får inte slänga matavfall i den gröna bingen som man har hemma.
Gej.
Som bor i hus, utan den måste slängas i den bruna. Du får inte hälla ner stekfett i sinken längre. För det är inte...
ska man ju aldrig göra.
Nej, det ska man inte göra. Men det är så att då har de lagarna trädit kraft. Det är ju inte så att de kommer komma hem och kolla någon. Men när folk får reda på det här genom att media skriver om det, så börjar folk kanske tänka till att det kanske inte är så bra att spola ner stekfettet i, så att vi får de här jävla fettbomberna i avloppen. Och då kanske det korrigeras lite granna och då blir det bättre. Och det är ju, alltså, det händer ju hela tiden.
Det är samma sak med det här, att man ska ha mat hemma för matvatten och hemma värme för några dagar.
Ja.
Det är ju liksom, det är också en,
och det är så här,
det är en uppmaning.
Ja, och lagen, de korrigerar ju lagen också. Som, nu går det ganska långsamt att skriva bort lagar, men för några år sedan, jag tror det var under pandemin, så skrev de bort äntligen dansförbudet. Att man på en lokal som inte har ansökt om dans... tillstånd får man inte dansa på, som till exempel en pub.
Jo, men,
och det är så här, men då tar de bort men vänta nu.
Vi kan inte bara prata om att lag som har förändrats.
Jag säger bara att
det fattar alla att lag förändras. Det behöver vi inte.
Nej, men för att komma till sak, sak här då, att de väljer att säga det på det sättet blir ju fel. Alltså de väljer aktivt att sätta det är i ett scenario så det låter värre än vad det är.
De låtsas som att de inte tror överhuvudtaget hur vårt rättssystem fungerar. Antingen låtsas de, journalisterna pratar jag om nu, antingen låtsas de som att de inte har en aning om. De är så här, och så plötsligt så prövar åklagare en ny lag och sådär. Och eller så är det så att de här...
Ja, är det statsterrorism då på något sätt? Eller mot de här klimataktivisterna? Är det det? Jag hoppas, jag har tänkt inte på det, men jag hoppas fan att det här programmet fälls.
Ja, det hoppas jag också.
Det är ohederligt. Ja. Det är att de
propagandistiskt,
ja, de låtsas, journalisterna låtsas, producenterna låtsas att de inte förstår hur rättsväsendet fungerar. Och det är djupt manipulativt och osunt.
Och man tar inte upp heller den här andra sidan, hur man tar inte upp, vad ska man säga, man tar för givet, man har liksom premisser som att aktivism på något sätt är okej, även fast det inte är lagligt, och att vad heter det, civil olydnad, och det finns ju folk som bara det ska du inte hålla på med, det är ju mot lagen, vi kan inte göra det i Sverige. Det finns många debatter och olika åsikter kring premisserna för det här.
Mm.
Och alla de olika premisserna låtsas de som att det är helt självklart.
Mm.
Och det är det som gör det här...
Svårt vinklat. Ja.
Och dessutom utnyttjar de här journalisterna, de här efterblivna personerna. För de kan ju såklart åka hem till den här tjejen som klistrar lappar på sina väggar och få henne att säga precis vad fan som helst.
Mm. Ja, de kan väl ha lagt orden igen.
Ja, för hon är förmodligen, och det borde de tänkt på en gång, bara fan, den här tjejen som vi snackar med här, hon är liksom inte...
Hon är inte stabil alls. Alla hemma.
Ska vi göra så här med en sån person? Liksom?
Det är ju direkt ohederligt mot medborgarna att SVT producerar något sånt här.
SR.
Ja. Alltså om det är statlig radio liksom. Alltså Sveriges Radio, den är ju statlig.
Ja.
Mm. Och det är så här, det är direkt ohederligt mot medborgarna som är skattebetalare att göra ett sånt här.
Ja.
För det är inte alls demokratiskt. Nej. Det är inte alls i vårat intresse.
Eller demokratiskt att, är det ju i och för sig. Men
det, ja, men det är ju inte i vårat intresse som faktisk information. För den är ju den här, absolut vinklad. Den här kan ju
underminera pantade människors absolut. Syn på hur rättssamhället fungerar. Då. Så det, är ju, det ger ju en skev bild precis. Av verkligheten. Det, det är
jag, kan ju jag kan ju garantera att den här konspirationsteorin då, att det är mörka makter som på något sätt har påverkat åklagarna. Mm. Den konspirationsteorin som ligger och puttrar i bakgrunden här. Mm. Alltså när de gör det här, du kan ju tänka dig hur mycket vatten på sina kvarnar alla de här aktivisterna har fått av det. Mm, den är ju, vid det här laget när de gör en sån här sak, då har man ju verkligen förankrat den konspirationsteorin.
Ja, att det är korrupt.
Ja, det är liksom,
rättsväsendet är korrumperat
när jag SD. När jag blir gripen så är det på grund av högerspöket, ja. Brunspöket. Då är det det. Liksom. Alltså det här är ju...
Då rättbefärdigar hon sig själva igen utan att ta konsekvenser.
Jag fattar inte vad rättbefärdigad...
Nej, men alltså de rättbefärdigar sitt beteende som är felaktigt. Eftersom det är straffbart, det är fel att göra det de
precis.
Gör.
Man
så rättbefärdigar hon sitt beteende för att
rättfärdiga.
För att de säger att men det är mörka krafter som... är konspirationistiska mot mig.
Precis. Mm. Och det är därför jag får problem här. Nu tror mitt barn att jag är precis. Kriminell.
Jag är utsatt för en komplott.
Ja. Ja. Jag kommer inte få en karriär som lärare och så vidare. Alltså det är så korkat.
För den här pricken är ingen riktig prick, utan det här det ska vara en grön prick.
Ja. Det är politik de håller på med, så du ska definitivt inte ha en prick.
Så jag ska ha en guldstjärna faktiskt.
Ja. Det är viktigt, precis. Jag ska ha guldstjärna, ingen prick.
För jag håller ju på att rädda det här.
Och jag ska faktiskt få en klocka på häktet. Alltså sådär. Ja, just det. Det är så jävla dumt.
Ja, det är så dumt. Nej, men en tanke med att ta upp det här så här i detalj som jag hade, det var ju såklart då att det märker vi ju. Vi har ju skrattat så vi gråter. Så det var ju första. Men en annan sak är också det att många som inte lyssnar på Sveriges Radio och som har gett upp och lyssnat på Sveriges Radio, de tror nästan inte på mig ibland när jag säger bara men det här är trasigt liksom. Mm. De har konstiga idéer. Och då tänker många när jag säger det liksom att bara okej, men han är typ han är till höger om Mussolini, så att det är liksom det är ingen idé att lyssna på Oscar här. Nej. Men här tycker jag ändå jag har ett ganska bra case för att det är uppenbarligen någonting som är skevt i radiohusen liksom. Mm. Annars någon stoppar ju det här annars. Det går inte att få ut det här i en
någon stund. Skulle ju dra i handbromsen. Ja. Det här är ju ett tecken på att det är något osunt.
Ja, verkligen.
Osunt klimat.
De bedriver propaganda.
Ja, det...
Och det är ju det de ska stå för att de absolut inte ska göra.
Nej, men de vet
liksom. Men det gör man ju ändå.
Det har jag och Andreas diskuterat många gånger, att problemet är att de tror att det bara är de dumma som håller på med propaganda. Det är ja, men det är ju sant.
Ja, men det blir ju allt.
Till och med hon, Wikfors, filosofen Wikfors som sitter i Svenska Akademin. Mm. Hennes syn på propaganda är ju att det är dumma personer som håller på med det.
Ja.
Som han, Hitler.
Ja, men det är ju samma som den här...
Trump!
Och Trump.
Det är ju som den här grejen att väldigt många människor, alltså vanliga... Vissa jag har träffat när man säger så här att, alltså ordet manipulera, då tänker alla negativt med en gång. Och man bara, nej men allt vi gör är manipulation.
Mm.
När du pratar med någon så är det manipulation. Alltså du bedriver en, alltså så att bara fokusera på att, det är ju lika dumt som det här, att ja men propaganda det är bara Hitler och så vidare som håller på med. Det är, så här, det är klart som fan det inte är.
Nej.
Det är ju ett game liksom, så att alla håller på med det. Det är spelets regler.
Ja, fast jag vet inte.
Men på ett sätt så blir det.
Ja, jo, absolut. Men jag skulle säga att det är en skala. För att visst, det sker alltid mängder av kommunikation som inte är på ytan, såklart. Men om man gör ett så här avsiktligt konstigt program som Colin och Company har gjort här, då finns det kanske mer intention bakom liksom. Alltså de har ju uppenbarligen en agenda, hon måste ju vara en miljömupp, annars gör man ju inte detta.
Ja, men det är klart. De har ju haft planeringsmöten.
Så måste det ju vara.
Ja.
Ja. De har ju haft planeringsmöten och suttit och gått igenom
att hur... Du kanske inte ska göra det här, Colin, eftersom du uppenbarligen inte har... vad heter det, distans till det här.
Hon kan inte vara objektiv.
Nej, hon kan verkligen inte vara objektiv.
Det är så här att jag ska inte sitta på Sveriges Radio och göra ett objektivt program om Star Wars, liksom, för det blir helt fel. För jag kommer ju bara snacka bra om det.
Ja,
liksom. Nej, alltså, så här, det blir ju, det är ju korkat, liksom. Alltså, du får ju ta någon som inte är, som inte kanske bryr sig, eller inte bryr sig, men som kan vara objektiv. Det är ju hela idén med att bedriva journalistik.
Men hon är ju en obildad person.
De gjorde ju någon undersökning inom statsmedia för några år sedan. Och det är ju, de har ju, alltså det är så sjukt många som är sympatiserade med Miljöpartiet inom Sveriges Radio och Sveriges Television. Det påminner ju inte om resten av samhället. Mm. I resten av samhället så tar sig den här typen av idéer tar sig knappt över 4%. I resten av samhället. Men i tv-huset och i radiohuset så är ju det är ju det största partiet.
Mm.
Och det är klart att det är ett problem. Men de här personerna, och jag har märkt det från andra också som har såna åsikter, att man vill inte känna sig vid den här typen av problem. Att Sveriges Radio uppenbarligen har ett problem med bias och politiska åsikter, det vill man inte känna sig vid. Man kan inte ta i det.
Mm.
Och jag vet att Janne Josefsson gjorde ju reportage eller har pratat om detta.
Mm.
Och när han började undersöka extremvänstern i Sverige, då kom det ju fram folk till honom direkt i tv-huset och bara, men fan Janne, det här är väl onödigt och... Ska du titta på de här? Det är väl onödigt.
Ja, det är, ju,
det är ja. Bättre. Ja. Och det hände på en jävla sekund. Mm. Och när Janne Josefsson säger det så tror jag på honom 100%.
Ja,
han är jävligt trovärdig.
Mm. Men det skulle jag säga.
Ja, men så liksom, ja. Min åsikt är ju att bara dra ner väldigt mycket pengar. För det är liksom... Ja. Då märker man fort vem det är som gör något vettigt. Liksom. Alltså ta väldigt mycket pengar från dem. För det är, jag tror de har gått över 10 miljarder nu eller någonting.
Här.
Det är så jävla mycket pengar.
Det är ju samma som jag läste om slutet av förra året, att de skulle lägga ner något sådana jävla söndagsprogram som var någon jävla plantskola eller vad fan det var. Just på
det.
P2.
Det
var ett jävla liv. Och så tänkte jag bara, vänta nu. Det är ett radioprogram på P2 där de pratar om att odla växter.
Trädgårdsmorgon, det är en institution nu.
Jag säger ingenting emot det. Jag säger bara att och det blir ett jävla liv. Och man säger, men vad fan, hur mycket kan det kosta? Det kan ju inte vara så dyrt.
Nej, det handlar inte om pengar. Det handlar om att man la ner det för att göra ett mer roligt trädgårdsprogram med vad hon nu heter. Jag kan inte vad de heter.
Skitsamma. De sparkade ut en tråkig och tog in en rolig.
Nej, ja, men det som man gjorde där som jag faktiskt tycker är så jävla dumt, det var att det gamla trädgårdsprogrammet, det var ett jävligt akademiskt trädgårdsprogram.
Aha.
Så de pratade om ganska komplicerade grejer. Mm-hmm. Du vet, om typ olika ämnen i jord och jordmåner och bara, det var jävligt så här, för att det som hon pratade om då var liksom att det som de har märkt, de har hållit på med det här väldigt länge, det är att många som håller på med trädgård och påtar och så, de vill ha så avancerad information.
Mm.
De vill ha så...
Så de dummar ner det helt enkelt?
Yes, det är det. Mm. Och
Det är ju faktiskt för jävligt.
Ja, exakt. Det tycker jag också.
Jag tycker att
det är där radion är som bäst. Det är där P2 är som bäst.
Jag kan hålla med, och det är så att om du har ett sånt specialintresse så ska du absolut få ett sånt konstigt program.
Precis, men det får de inte.
Nej, då ska de dumma ner och göra det roligt istället. Det är så jävla korkat. Ja.
Nej, det är synd. Hon som jag inte minns vad hon heter nu, var ju inte glad. Hon dissade också... hon dissade Ulf Schenkmanis, som ingen kommer ihåg längre vem han var, men det var ju han som hade de här hälsoprogrammen på SVT.
Okej,
skitsamma, men i alla fall, och då var dissen på någonting så här, bara, det där har de testat innan med Ulf Schenkmanis, och det blir bara skit för de som gillar trädgård, de vill inte ha det där puttrande småsnacket, de vill veta riktiga saker.
De är supernördar
helt. Ja, exakt. Och jag tror att hon har 100% rätt, och det var kul att hon räffade Ulf Schenkmanis, för att ingen har hört talas om han på typ 25 år.
Jag har inte hört det namnet på 25 år.
Nej, jag vet, det är det som är så. Och det säger en hel del också om nördigheten i det trädgårdsprogrammet. Att liksom...
Det har deep cuts i, i disk.
Det var jävligt kul. Ja, men jag tror att vi är färdiga för idag. Det var ett väldigt roligt avsnitt.
Ja, jag skulle vilja säga att körkort på hundar. Och så bura in de här jävla dårarna.
Ja, som vi redan gör. Ja,
fast vi kanske inte behöver göra fängelse. Vi kanske ska öppna Lillhagen igen och så får de vara där och puttra.
Behöver ju hjälp. För
ja,
fan,
men då är Lillhagen bra. Så får de den hjälpen de behöver.
Jag tycker de största syndarna här är ju journalisterna då. Som,
ja, de ska ju bli avskedade.
Ja. Lotten Collin.
Ja. Avskedad direkt.
Ja, men liksom någon typ av, ja, men jag hoppas de fäller programmet i granskningsnämnden. Det är vad jag hoppas på.
Kan man anmäla det som privatperson?
Ja, jag tror man kan det.
Men om de fäller det här programmet, då kommer hon bara, det är SD som
har mer vatten. Nej, men då är det en komplott. Nej, man kan ju tipsa folk om att gå in och lyssna på det här där programmet också. Det är ju ganska intressant.
Det ligger på SR-play, och det är ju, nu har jag ju spelat upp det jag tyckte var roligt, men det, man får ju en lite de pratar med lite fler personer.
Anna Sara Lind, en professor i offentlig rätt. Jag tyckte inte hon sa speciellt vettiga saker heller.
Nej.
Så det är liksom hela avsnittet är kusligt konstigt. Ja. Alltså.
Och de har inget case. De har inget case. Det är det som är grejen. Att konspirationsteorin som de lyfter har de inte hittat någonting som stödjer. Mm. Så att det enda det här blir, det är liksom ett snyftgrej för de här stackars aktivisterna då, att de får gråta ut liksom. Det är det.
Just
som är
det, deras advokat också, Linus Gardell, är ju, verkar ju också oerhört ohederlig. När
han kanske kommer. Satt där också på vägen. När ambulansen bara, snälla släpp fram oss, hjärtskada där, bara, nej, det är miljön här. Det är miljön.
det är miljön.
Det är miljön.
Allt för miljön.
Ja. Vad spelar det för roll om en person kommer fram och miljoner dör av miljön? som att ni påverkar någonting liksom.
Ja, för de pratar ju inte om de här, vad är det, 200 nya kolfabriker i Kina som öppnar? Det är
nej.
Det ska vi inte ta ut med, eller?
Nej. Man ska sätta sig på motorled
i Sverige.
Ja, helst mitt i Stockholm.
Det löser grejer.
Ja.
Våtmarkerna.
Där får man ju nu hylla den här TV4-kameramannen. Han var ju en hjälte där när de kom upp på scen.
Såg du det, André?
Nej.
Ja, det var sådär, vad var det? Var det dansa, det här dansprogrammet eller vad det var? Så dök upp en sån här våtmarks, kastade upp något pulver i, och skulle hålla upp den här banderollen. Då tänkte han, kameramannen som satt i kontrollrummet, att bara, fuck that dude. Och så körde han kameran rakt i facet på honom, så han ramlade ihop.
De hade en sån stor kamera på någon boom de kunde köra omkring med. Han bara drog den.
Shit.
Ja. Men det är också det som har hänt då i andra delar av världen. Nu var det ett tag sedan, men det var ju några såna här som satt sig i vägen. Mm. Och så är det fel. Fel person. En pensionerad advokat i en bil. Mm. Han hämtar en picka och bara dödar två.
Det var ju USA.
Nej. Jo.
Jag tror det i Tyskland så körde de ju, alltså de körde bilen långsamt och puttade dem framåt, och jag tror det också var i Tyskland något slet loss dem som hade limmat sig utan att bry sig, och så att de har ju fått, folk har ju fått nog liksom.
De har inte googlat.
Nej.
Ja, vi kan köra på längst med. Tack ska ni ha.
Tack.